Tack för gåvorna som ni har gett till församlingens verksamhet. Och så får jag säga att det var trevligt att få komma tillbaka hit. Det känns som att sommaren, då plötsligt försvinner man och så dyker man upp igen där i augusti. Och så kanske det är för er också. Jag vet inte när jag var här i kyrkan. Det är pinsamt att säga det, men så är sanningen. Men nu är jag här igen och då har jag fått förtroendet att dela några ord idag. Och precis som vi läste här och Kristina läste, så ska jag faktiskt utgå från Jona bok. Och orsaken till det är inte annat än under våren så hade jag en bibelklass på skolan och då jobbade vi på slutet med Jona bok. Och så har jag funderat över det och även läst en bok av Timothy Keller som heter The Prodigal Prophet. Som handlar om Jona, och jag sa till Karolina att jag ska nog predika över Jona idag. Och om man ska sätta någon form av rubrik på den här predikan skulle kunna ändå vara typ Guds överflödande kärlek, eller man skulle också kunna kanske säga Guds provocerande nåd och barmhärtighet. Därför att det som kommer fram och som man ska peka på i den här texten som vi ska titta på är just hur Jona provoceras så mycket av hur Gud kan vara så barmhärtig och nådefull mot Nineve. Och där har vi någonting, tänker jag, med att titta på tillsammans idag och reflektera över. Och när man tittar på Jona bok, jag ska ge också en liten... Jag kan inte utgå för att ni alla kan Jona bok rakt över, men jag tror att många av er har relativt bra koll på den stora berättelsen. Nej, men det är intressant när man tittar på Jona bok, så finns det en likhet mellan Jona bok i sitt upplägg med en liknelse som Jesus har, en av de mest kända liknelserna. Och det är liknelsen om de förlorade sönerna. Och nu tänkte jag, vad är det för likhet mellan Jona och de förlorade sönerna? En del teologer menar till och med att kanske var det så att Jesus hade blivit inspirerad av Jona bok när han berättar liknelsen om de förlorade sönerna. Och liknelsen ligger i att Jona i början, de första två kapitlerna, så är Jona som den yngre sonen. Jona vill, precis som den yngre sonen, fly från fadern, sticka långt bort därifrån, vill inte ha någonting med fadern, med Gud att göra, utan dra precis åt motsatt håll. Och först när livet går i kras, för sonen vet ni ju när han sitter där och matar svinen och tänker, mina tjänarna har det bättre hos min far än vad jag har det här. Och för Jona, när han är i fiskens buk långt ner och han tar om att döden, och han närmar sig, går ner i djupet och djupet. Först då väcks insikten hos de båda om att de ropar till Gud, och den yngre sonen vänder sig tillbaka till fadern och säger, jag kanske ändå får komma tillbaka. Och så sen händer ju någonting med Jona. Från kapitel 3 och kapitel 4 så kan man se att då är det ju faktiskt så att Jona gör det fadern säger. Så han går ju till Nineve och han säger det han ska säga, den här domsprofetian över Nineve. Men Jona är också bitter och besviken över att Gud agerar som han gör. Och på samma sätt när vi läser om liknelsen om de förlorade sönerna, så kan man se att det är precis också så den äldre sonen är. Den äldre sonen, han gör hela tiden som fadern säger. Men han blir så bitter och besviken över faderns generositet mot den yngre sonen. Och återkommande i både Jona bok och i liknelsen om de förlorade sönerna är den fråga som också ligger till grund för min predikan idag. Nämligen, hur kan Gud vara så barmhärtig? Hur kan han vara det? Och kanske en känsla av att man känner sig själv inte bli behandlad rättvist av Gud. Det är för att man tycker att den här generositeten som Gud, för Jonas del, generositeten mot folket i Nineve, blir så provocerande för det man upplever sin egen utsatthet och det man själv har varit med om. Och för den äldre sonen, i liknelse med de förlorade sönerna, är det ju samma sak. Han blir ju så upprörd över hur Gud kan förlåta, när hur fadern kan återta den yngre sonen och ge honom en plats i huset och hemmet igen, på bekostnad av det han upplever sin egen situation. Så han klarar inte av att hantera det. Ser ni likheterna? I första läget tänker jag, men vad finns det för likhet här? Men så ser man här. Alltså Jonas är både som den yngre och den äldre sonen i liknelserna om de förlorade sönerna. Men för att förstå den här provocerande perspektivet så behöver man ju också bara påminna sig om vad assyrierna, de som hade Nineve som huvudstad, vad det var för folk. Och det var ju vid den här tiden på 700-talet den dominerande nationen som kontrollerade egentligen hela Mellanöstern idag. Det som är, ja, men det som är Mellanöstern och som var Israel. Och det var ju en brutal nation. De var kända för sin brutalitet mot de folk som man förtryckte. Med hur man halshög människor och satte upp huvudarna på pålar. Hur man dödade, hur man tvångsförflyttade, hur man... Ja, alltså, med alla medel, våldsamma medel, kontrollerade de folk som man hade tagit makten över. Och det hade självklart också drabbat Israel och nationen där. Så det, den här brutaliteten som det här Nineve, assyrierna, stod för hade drabbat Jona. Och säkert kände Jona släkt, vänner, bekanta som hade utsatts för den här brutaliteten. Och de här berättelserna låg djupt i Israel som nation över hur assyrierna hade agerat och behandlat. Och med stor säkerhet så kan man ju ana att de har ropat till Gud: straffa dem här. Låt inte deras ondska gå ostraffad, utan straffa dem för vad de har gjort mot oss och mot andra. Så när Gud kallar Jona att profetera över Nineve, så kan man ju kanske faktiskt, om ni tänker efter, så kanske till och med ni skulle kunna tänka er att förstå er in i situationen att man också skulle vilja fly. Precis som Jona, dra åt andra hållet, jag vill inte det här. Och i kapitel 1 kan man ju läsa om det, hur Gud kallar Jona och hur Gud sen då, hur Jona då sen drar åt motsatt håll. Så långt bort som man kan åt andra hållet. Och han hamnar på en båt med sjömän. Stormen kommer och sjömännen, de undrar vad det som händer. Och sjömännen anar att här är Gud inblandad. Här är en övernaturlig kraft som orsakar den här stormen. Och de håller på att dividera och komma fram till vad är orsaken till det hela. Och till slut landar och Jona erkänner när han ligger och sover i och blir väckt när han ligger i båten och sover. Alla andra ropar till Gud, så erkänner att det är jag som är problemet. Det är jag som är orsaken. Och sjömännen säger, vad ska vi göra? Släng mig över bord. Och de gör det. Motvilligt ska sägas. Motvilligt slänger de Jona över bord. Därför att de framställs hela tiden som goda, barmhärtiga, vänliga, snälla. Medan Jona framställs faktiskt inte som en positiv person. Så i kapitel 1 kan man läsa det och hur han till slut kastas över bord. Kapitel 2, då får man följa Jona ner i den här stora fisken. Längre och längre ner i havets djup. Och det här är ju en poetisk text, ett poetiskt kapitel som ju Jesus refererar till om sin egen död och uppståndelse, precis som Jona var i fiskens buk i 3 dagar, ska jag också vara där innan jag uppstår igen. Så här får vi möta och följa Jonas kamp när han sjunker allt djupare ner i döden. Och när man följer den här texten så ser man också att man kommer till en punkt där när man inser att Jona ger upp sin egen kamp. Han inser att jag kan inte längre göra någonting för att rädda mig själv. Och då vänder han sig till Gud och talar om templet och Guds barmhärtighet och Gud ändå är den som kan rädda. Och så avslutas kapitlet med att Gud, att fisken spyr ut eller kastar ut Jona på land. Och Jona får en ny kallelse, en upprepad kallelse om att gå till Nineve och förkunna det han hade fått uppdrag att göra. Och han gör det. Så i kapitel 3, då ser man det som händer. Han går motvilligt, ska sägas, det förstår man ju, till Nineve och säger då den här domspredikan eller domsprofetian över folket. Och så läser vi kapitel 3 hur de på ett radikalt sätt totalt omvänder sig. Och Jona, förstår man, blir lite överraskad, minst sagt. Och de klär sig i tyger och i aska, och de alla böjer sig ner, och alla, till och med djuren på något vis, ödmjukar sig och böjer sig inför den här domen som kommer. Och så händer det att Gud ångrar sig, ändrar sig, tar tillbaka den här domen och ger dem istället en chans. Så kapitel 3 avslutas med detta, och sen kommer då kapitel 4. Det intressanta här är ju att egentligen skulle man kunna tänka så här: ja, men här hade berättelsen kunnat sluta. Kapitel 3, perfekt avslut. Jona har gjort det han har gjort. Folket hade omvänt sig och Jona kunde gå hem. Men ack, inte slutar Jona bok på det sättet. Utan istället kommer det fjärde kapitlet som en form, och det är ju här som själva, jag tänker mig, huvudkärnan av budskapet i Jona bok kommer fram. Han skulle kunna ha gått hem efter kapitel 3, varit nöjd och glad och känt att han har gjort det, lite bitter kanske över att de ändå omvände sig, men han hade gjort sitt uppdrag och återvände hem. Men Jona är ju inte nöjd, utan så har vi läst den här texten, eller Kristina läst den här texten, och ni ser Jonas reaktion, så arg, så upprörd, så missnöjd över Guds barmhärtighet mot detta folk. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Alltså, det var det som var orsaken till varför han flydde. Han anade att Gud skulle kunna vara så barmhärtig, så han ville inte vara med om att se den här barmhärtigheten och vara med och förmedla den här barmhärtigheten. Där hemma, jag visste redan där hemma att det här skulle ske. Därför vill jag fly till Tarsis första gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotar med. Så ta mitt liv. Det är bättre för mig att dö än att leva. Och här ser man det hela. Jonas reaktion på Guds barmhärtighet. Han är arg. Han är vred. Han är missnöjd. Jona blev mycket missnöjd. Han gillade inte det här. Och sen citerar då Jona ett citat från Andra Mosebok 34:6. Men det intressanta är att han citerar inte korrekt, utan han utelämnar ett ord när han citerar den texten. Så det Jona säger är så här, och så lägger han till lite grann. Han säger så här: jag visste att du var nådig och barmhärtig Gud, sent vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Det där är delvis ett citat. Men egentligen står det så här i citatet: Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Så det Jona gör är att han utelämnar Guds trofasthet. Varför gör han det? Jag tror att han gör det för att han upplever och tycker att Gud inte är trofast mot honom och mot folket, mot Israel. Om Gud kan vara barmhärtig mot det folk som har gjort så mycket ont mot Israel, hur kan då Gud vara trofast mot dem? Jag tror att Jona upplever och tvekar över Guds trofasthet. Ser ni där? Han utelämnade ordet. Och någonstans är det så. Jonas såg sig som Guds utvalda folk. Och var det några som Gud borde älska, beskydda, värna, vara barmhärtig mot, så var det väl de utvalda. Inte ska vi Gud vara lika barmhärtig mot andra. Han borde vara barmhärtig mot oss. Vi är hans utvalda. Vi är ju hans speciella folk. Tror jag Gud, Jona tänkte. Och det verkar vara så att det här är så upprörande så att Jona hellre dör, trots att han blir precis räddad från döden. Så vill han hellre dö än att stå ut med denna tanke att Gud är så barmhärtig mot sin fiende, mot dem som har varit onda mot honom. Alltså uppenbart verkar Jona tycka att det ska vara skillnad på Guds barmhärtighet beroende på vem det handlar om. För jag tror att det är så med honom som det är med oss. Att vi tycker nog att det är ganska skönt om Gud är barmhärtig mot oss. Men jag tror att vi skulle uppskatta om Gud är rättvis mot andra. Frågan om vi vill ha samma rättvisa mot oss som vi vill att han ska vara rättvis mot andra. Är vi villiga att andra ska ha lika mycket barmhärtighet som vi själva önskar om våra liv? Det här, Gud sätter fingret in i Jonas liv. Är du beredd, Jona, på att låta till och med din fiende, de som har åsamkat dig så mycket ont, få ta del av lika mycket barmhärtighet som jag har gett dig barmhärtighet? Tänk er nu, Jona hade själv blivit räddad från fiskens buk. Han var i döden. Det fanns inget liv kvar i honom. Och han hade gjort emot Guds vilja. Han hade gjort precis motsatsen till Guds vilja. Men vad är han upplever? Guds barmhärtighet. Att räddas, inte för vad Jona hade gjort, utan bara av ren barmhärtighet, så räddar Gud Jona ur fiskens buk och ger honom en andra chans. Så Jona har precis varit med om en barmhärtighet som inte beror på vad vi gör, utan på ren nåd från Gud. Men när sen Gud gör samma sak för folket i Nineve, då klarar inte Jona av att hantera det. När du, jo, Gud, du kan inte vara trofast mot oss om du gör så här och är så här barmhärtig mot våran fiende, mot dem som har gjort oss så mycket ont. Och det är den stora frågan. Hur kan Gud välja att vara barmhärtig och nådefull mot ett folk som har orsakat så mycket ondska? För när vi läser här, och det har vi inte gjort, men om man läser i kapitel 3 om folkets omvändelse, så kan man säga så att omvändelsen är fortfarande ganska ytlig. För det står ingenstans om att de säger: och nu inser vi att du är den enda guden, och vi omvänder oss från våra avgudar till dig, du som är den sanna guden. Ingenstans står det så. Utan omvändelsen är bara: vi omvänder oss. Gud, var barmhärtig. Punkt, ungefär så. Alltså omvändelsen är ändå begränsad. De borde kunna omvända sig mer rejält och då fått nåd. Hänger ni med? Jag tänker, det där är rätt så tur för oss. För att det är nog så att emellanåt så omvänder vi oss lite lagom mycket och hoppas sen på Guds barmhärtighet. Och det är tur att Gud är barmhärtig även när vi omvänder oss bara lite lagom. Hänger ni med? Men gärna vill vi att alla andra ska omvända sig fullt ut, rejält. Och först då får barmhärtighet. Men här är Gud barmhärtig mot det här folket. Trots att de lite halvhjärtat ändå omvänder sig. Ja, de gör det på riktigt. De klär sig i aska och säck och de gör det. Men de omvänder sig inte från sina avgudar till den sanna guden. Det gör de inte. Och sen kommer då den här konstiga berättelsen om kurbitsträdet som vi läste om. Och jag vet inte om ni har funderat på det där kurbitsträdet, varför i hela världen håller han på med det? Men det står faktiskt varför Gud gör det här. Och det står så här i texten: Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud, och hör ni nog vad han säger, och befria honom från hans missnöje. Och kom ihåg att i början i kapitel 4 står att Jona var så missnöjd över vad Gud hade gjort när han var barmhärtig. Och nu ska Gud ta bort missnöjet ur Jonas liv. Och hur gör Gud det? Jo, han gör det på ett lite jobbigt sätt. Först gör han det att han sätter dit det här trädet av ren barmhärtighet, av generositet, så att Jona får extra mycket skugga. Och sen kort efter det, när Jona hade blivit bekväm och känt åh vad skönt, och här har jag skugga mitt i den här värmen, då låter han det snabbt dö. Och så uppstår en bitterhet i Jona. Alltså det Gud vill göra med det här är att lära Jona en läxa. Han vill väcka någonting i Jona över tacksamhet, om generositet, men också hjälpa Jona att se sin självupptagenhet. För det Gud sen gör är att säga så här till Jona: hur kan du bekymra dig om ett träd som bara växer upp från ingenting? Du har inte gjort ett enda dugg. Det bara kommer upp där. Och sen försvinner det. Och du tycker det är så fruktansvärt så du tänker, jag dör. Jag vill inte leva längre, för det är så fruktansvärt synd om mig. För solen lyser på mig. Och här hade jag skuggigt och härligt och underbart. Och så bara plötsligt försvinner det här. Det är det värsta jag varit med om i mitt liv. Jag vill inte leva. Det är det Jona säger. Vi kan tycka att det är lite överreaktion. Eller? Ja, det är ju det. Hela berättelsen om Jona är ju massor med överdrifter. Allt är överdrifter i Jona. Det är för att vi ska fatta någonting, vi som läser. Vi ska förstå att Gud vill säga någonting till oss. Så hela boken är ju full med överdrifter, skulle man kunna säga. Inklusive Jonas reaktion. Jag vill dö! Det är inte värt att leva längre. Det är det värsta jag varit med om. Och så säger Gud, men hur kan du tycka att det är så fruktansvärt i din egoistiska självupptagenhet att du får lite sol på dig, men du tycker det är helt okej att jag skulle döda 120 000 människor plus alla djur? Det tycker du är okej. Du önskar att jag ska göra det. Men själv tycker det är så fruktansvärt att jag tar död på ett litet träd. För att då drabbas du. Ser ni det här? Alltså, det provocerande för Jona är att han kan inte hantera Guds barmhärtighet. Det blir för jobbigt för honom. Han kan hantera barmhärtigheten om det drabbar honom själv, om han får del av det. Men han kan inte hantera Guds barmhärtighet när det kommer till gagn den som han har svårt med. Det är provocerande. För det är klart att den stora frågan blir, men hur hanterar jag Guds barmhärtighet i förhållande till Guds rättvisa? Blundar Gud för det Nineve har gjort? Tycker Gud det är okej med att de halshugger människor och våldför sig på dem och deporterar människor och beter sig så fruktansvärt? Tycker Gud det är okej? Var är Guds rättvisa? Om han kan vara så barmhärtig att han räddar de här som har betett sig så fruktansvärt. Har ni funderat på den gången? Jag tror att ni har gjort det. Det är ständigt en kamp. Hur kan Guds barmhärtighet, oändliga barmhärtighet, gå ihop med Guds rättvisa? Hur ska vi få ihop det? Och det är det Jonas säger. Jag kan inte förstå, hur kan du säga att du är trofast? Hur kan du säga att du är trofast mot oss om du är så barmhärtig mot dem? Ser ni det? Och det är ju här vi alltid måste läsa och förstå texten i ljuset av korset. Det kors som vi har på vägen där. Det är för att det är bara genom korset som Guds barmhärtighet och rättvisa går att förena. Så när vi läser Jona bok så måste vi förstå att det fortfarande är någonting som inte har hänt i historien som kan förklara hur det är möjligt att Gud både kan vara barmhärtig och rättvis. Det är för att allt som handlar om Guds barmhärtighet och rättvisa är samlad och pekar på ett kors. Där Gud själv tar rättvisan, straffet på sig, och på det viset ger oss mänskligheten och skapelsen barmhärtighet och nåd och räddning. Så när vi läser Jona bok så måste vi förstå att allt inte är klart. Historiens stora berättelse är inte klar. Den ligger fortfarande framför oss. Men den väcker den stora frågan som alltid är våran stora fråga. Hur kan din barmhärtighet vara så stor? Och hur kan du samtidigt vara rättvis? Boken slutar på samma sätt som berättelsen eller liknelsen om de förlorade sönerna. Den här boken slutar ju med, Jona bok slutar ju med, nu måste jag leta reda på texten. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Punkt. Så slutar Jona bok. Så här slutar liknelsen om de förlorade sönerna. Mitt barn, säger han till den äldre sonen, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Berättelserna slutar på samma sätt, nämligen på ett öppet sätt. Du vet inte hur Jona eller den andra äldre sonen gör. Vad gör Jona? Går han därifrån fortsatt bitter, besviken, ifrågasättande om Guds trofasthet och barmhärtighet? Eller går han därifrån med en insikt som Gud försöker lära honom genom kurbitsträdets berättelse? Vad går han ifrån därifrån som för person? Och på samma sätt om liknelsen om de förlorade sönerna, vad gör den här äldre sonen? Går han ifrån huset och säger bittert, jag vill aldrig ha med dig pappa att göra. Att du kunde bjuda in min lillebrorsa igen efter allt han har gjort. Aldrig, jag vill inte ha med dig att göra. Eller väljer han att stanna kvar? Inse vad barmhärtighet är. Inse att det handlar inte om hans prestation utan om Guds kärlek. Och stanna kvar i huset och är med på festen. Vi vet inte. Vi vet inte vad Jona gjorde. Vi vet inte vad den äldre sonen gjorde. Och det är ju skrivet på det här sättet därför att vi som läsare ska ställas frågan, hur gör jag? Hur agerar jag när jag nu har fått reda på det här? Går jag härifrån bitter och besviken? Med en känsla av att Gud är inte rättvis. Att jag har blivit behandlad dåligt. Att Gud är snäll mot alla andra men inte mig. Eller kan jag ta till mig insikten om att Guds barmhärtighet är lika stor mot mig som mot alla andra. Till och med mot dem som jag har allra svårast att hantera och klara av. De är värd lika mycket barmhärtighet. Guds provocerande barmhärtighet och kärlek utmanar oss alla att kunna älska. Men utmanar oss också att kunna lita på Guds trofasthet, Guds rättvisa, Guds godhet. Vi behöver inte lösa hur han hanterar rättvisa mot Nineve. Vi behöver inte hantera hur han ska döma andra. Utan vi får lita på att han gör det. Men han gör det av barmhärtighet och nåd och kärlek. För det är oändligt stort hos Gud. Ska vi be. Tack Jesus Kristus för den här berättelsen som provocerar och utmanar men som också är nådefull. Därför att det innebär att det finns nåd för oss alla till och med när vi gång på gång inte omvänder oss i den omfattning som vi är kallade att göra. Tack för din godhet. Tack för att du älskar alla undantaget lika mycket. Du favoriserar inte mer några, mer vissa än andra. Utan att du bryr dig om alla. Till och med de som beter sig på de allra värsta sätt, så finns din kärlek där. Och hjälp oss att lära oss någonting från den här berättelsen. Att bli ännu mer öppna för din barmhärtighet i våra egna liv. Och hjälp oss att inte vara för snabb att döma. Utan att se att du vill rädda alla människor. Tack för det du gjorde på korset, som förenar nåd, barmhärtighet och kärlek med rättvisa. Därför att du tog straffet. Lät din rättvisa drabba dig själv. För att ge oss barmhärtighet. Amen.